Det tog knappt 650 avsnitt, men till slut så sitter han jämte oss i Toto Balotto-studion. Vi säger varmt välkommen till en av svensk fotbolls absolut största genom tiderna, Thomas Brolin.
Tack så hemskt mycket. Trevligt att vara här.
Ja, det är ett nöje som är så jävla mycket på vår sida så att du anar inte.
Får jag komma med en hälsning direkt så där i inledningen på programmet? Sergio Montanari.
Ja.
Drev en gång i tiden
krogen, Italiano.
Exakt, Italiano. Och krogen på Norrmalmstorg som heter Martini. Hur som helst så käkade jag lunch här uppe på Adria. Hans son driver då Adria, ja. Restaurangen. Och så kom han in och så stod jag och Michele pratade om att du skulle komma till Toto Balutto. Och han tyckte det var fan vad kul, vi måste prata om Parma och allt italienska. Skit i landslaget, skit i Leeds och allt vad det är. Men prata Parma. En tid som för övrigt jag kan tycka liksom har pratats alldeles för lite om. Men då lommade i alla fall Sergio in. Il Signore. Och då sa han hälsa så jäkla mycket till Thomas.
Det var jättemånga år jag träffade honom. Och vi blev bra kompisar där från Martini-tiden. Och härlig familj.
Uh-huh.
Hur är läget?
Det är jättebra.
Har du haft en bra sommar?
Ja, det tycker jag. Jag har varit i Sverige. Nu har vi haft en fantastisk sommar tycker jag.
Verkligen. Och den är inte slut än.
Nej, den
vi sitter här alla tre och svettas som grisar.
Ja, så är det så onekligen.
Ja. Jävligt roligt att ha dig här. Och det är ju dessutom så att Thomas är här i angeläget ärende. Det är inte vilka omständigheter som helst som placerar honom hos oss.
Nej, men precis. Alltså den 21 augusti, så, eller fram till den 21 augusti så kan man ju förboka FIFA 23 Ultimate Edition. Och det kan man ju tycka är så här, ja, men det är många som lyssnar på det här som är taggade för att göra det.
Det är en högtidsstund för många.
Ja, men det är en högtidsstund. Thomas Brolin är alltså FUT 23 Hero. Och det innebär, jag vet inte om du har koll på vad det innebär.
Inte allt det. Alltså det är, jag är ju ingen FIFA-kille så här, men de hörde ju av sig och funderade om jag ville bli en hero. Och jag bara, hopp, vad innebär det? Jag ska kolla lite grejer. Så jag kollade med sönerna och de bara, what? Det är klart du ska vara med där. Så då förstod jag, aha, det här är nog något värre och bättre än vad jag vet. Men under den här tiden så har jag ju fått lite info och fakta, absolut. Men jag tror nog inte jag fattar fortfarande vad det innebär för yngre generationen, om man säger så.
Ja, du tror ju att det är stort att vinna VM-brons och cupbucklor nere i Italien, men ja. nu snackar vi.
Ja, men det är en sak att vara 43 Hero, alltså vara 43 World Cup Hero, alltså extended version som kommer lite senare i november. Det är ännu fetare och Thomas släpps ju som The Tornado, såklart från din målgest såklart.
Ja.
Den där målgesten är ju för övrigt dagsaktuell. Både jag och Brolin har ju väldigt mycket intresse i travet. Mm. Och Mats E. Djuse.
Utelämnar du mig?
Jag utelämnar dig här.
Ja, Daniel Olenklint har en häst som springer ner på Utah Beach just nu för att komma tillbaka och vinna lopp när han kommer.
Lite rehab.
Exakt.
Du finns också absolut i travets periferi. Ja, du och jag ska ju faktiskt på Solvalla, eller vi har varit på Solvalla när ni hör det här, jubileumspokalen onsdag kväll. Men det jag skulle säga i alla fall var att Mats E. Djuse, en yngre kuskförmåga på stark frammarsch, vann ett par storlopp här förra helgen. Däribland med en häst som heter Brolin och firade därför med Brolin-målgesten i vinnarcirkeln. Höll på att knäcka båda fötterna i landningen. Såg du det här?
Jag såg det, men jag tycker ändå att man måste få godkänt för den. Det är inte det lättaste som man aldrig har gjort det. Alltså.
Ja, men landningen är svår.
Ja, och han snubblade lite grann, men han ramlade inte. Han stod på bägge, så nej. Bra gjort.
Jag känner, innan du fortsätter Thomas, bara att jag vet fan inte riktigt var den där kom ifrån och när du premiärade den. Har du själv ett liksom tydligt startdatum på den där målgesten?
Ja, jag trodde det. I min värld så är det ju, du skriver på för Norrköping. Jag gör mycket mål där i vänskapsmatcherna och jag har ju ett mål ända sedan den dagen jag skriver på 1 januari 1990 att jag har en smygdröm att vara med i VM, men jag var ju långt ifrån där då, men jag tränade som ett svin och det gick bra. Och sen möter vi Göteborg i första allsvenska matchen. Och Göteborg var storfavoriter att vinna det året, 1990. Men de kom till Norrköping, Idrottsparken. På den tiden fanns inte så mycket sociala medier, utan det fanns två tv-kanaler och två tidningar typ i Sverige. Och den sändes på SVT. Och jag visste att jag måste göra lite mål här för att, ja, att någon ska få upp ögonen för mig.
Just det.
Och vi vinner med 6-0 och jag gör ju 3 mål. Så då jag gör mitt första mål, då blir jag nog så glad att jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Då bara hoppar jag upp och då kom den där av sig själv. Det var ingenting jag hade...
Ingen inspiration från någon eller
nej,
att du hade sett den någon
annanstans?
Nej, utan
det var mer att lättnad att nu äklar jag på G. Och så kom jag ihåg, då gör jag andra målet. Och så kom jag på, just det, jag gjorde någonting på det första målet. Och då gjorde jag det snurren också då, eller piruetten eller hur man vill säga, andra mål. Och så gjorde jag tredje och gjorde likadant. Och sen dagen efter så stod det i de här två tidningarna som vi hade på den tiden att målgesten fanns ju inte så mycket på den tiden. Jag var väl en av de första som började med det. Och sen kommer jag ihåg det alla mål jag gjorde efter 1990. Men sen har jag sett mål från GIF Sundsvall. Då gör jag piruetten ett eller två mål utan att jag vet om det.
Mm-hmm.
Men då var det ingen som skrev om det, så jag visste inte ens om det. Det hände här såg jag bara för ett år sedan.
Mm. Okej.
Okay. Så det, i min värld så är det Norrköping i samband med att jag gör 3 mål mot Göteborg. Men jag hade gjort det nu till jag visste om det.
Otroligt.
Har du tänkt på, Thomas, att den har fått vara i fred?
Ja, men det är otroligt för att många målgester liksom repeteras och återupptas av yngre spelare då som har sett sina idoler göra mål. Men jag tror... att den, alltså den har fått vara i fred från världsfotbollen, men jag tror att på många Division 3-4 arenor så har den upprepats.
Jag har aldrig sett den, och då har jag spelat mycket Division 2 Division 3-boll. Jag tror att den har fått vara i fred av 100% respekt bara.
Det där är yngre generationen vet i alla fall under 90-talet. Då var det ganska mycket jag fick veta.
Jag är född 79. Så för min del på 90-talet.
Problemet är väl att den är så svår, så är det ingen som vågar.
Det är det som är grejen. Alltså, man landar baklänges.
Fråga Mats E. Ljuse.
Exakt. Jag tänkte bara säga det, att det är viktigt också, nu när vi ändå har det här, och det är alltså den stora stunden. Okej, där Norrköping, där The Tornado då, som FIFA väljer att säga, började, som ledde hela fram till den här stora stunden då, när du är fått 23 Hero på FIFA, det är att om man förbokar FIFA 23 Ultimate Edition senast den 21 augusti så är det enda möjligheten för att få en FIFA World Cup Foot Hero. Det tror jag de flesta som spelar mycket FIFA känner till. Och den får man då till sitt footlag den 11 november. Sen är det ju slumpen som avgör om man får Thomas eller någon annan. De har ju lanserat här nu, det är ju Heroes Week. Lite lilla timelinen. Spelare som Touré, Carvalho, Park Ji-sung, Marquisio, Donovan, Forlan, Lucio, Marquez, Mascherano.
Måste säga att alla namn du hittills räknat upp står sig oerhört slätt gentemot The Tornado Thomas Brolin.
Papin kommer dock upp samtidigt i lanseringen. Har du mött honom?
Vilken då, sa du?
Papin. Alltså Olympic Marseille Papin.
Ja, absolut. 92.
Ja.
I EM, Frankrike, Sverige.
Ja. Ska vi kliva in lite på faktarutan bara så vi får lite koll här?
Precis, du är ju instruerad, Thomas, hur Toto Balottos gästavsnitt fungerar. Jag och Thomas skjuter ut oss frågor från en faktaruta och så svarar du efter bästa förmåga så som du vill och känner.
Jajamän.
Fullständigt namn?
Per Thomas Brolin.
Ålder?
Och jäklar.
Jag fyllde år häromdagen, jag hade inte haft koll.
Jag född 69 och födde november. Jag är ju...
Du fyller 53
ja, precis,
i november.
Så då är jag ju 52. Mm.
Just det,
exakt.
Ja. Så är det. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Oj, jag hoppas att den skulle säga snäll, positiv energi, nyfiken, påhittig.
Jag gjorde lite researcharbete inför det här avsnittet genom att i morse kolla på del 4 av VM 94, en sportsaga som gick på TV4 och Simor tidigare i somras. Jag tyckte det överlag var en jävla bra produktion, ett bra dokument över VM 94 så här 28 år senare. Och så var det ju lite mer fokus på Thomas Ravelli i ett avsnitt, mer fokus på Kenneth Andersson ett, Martin Dahlin ett, och så det sista fjärde avsnittet var väldigt mycket fokus på dig. Och var det någonting som jag liksom lämnades med efter det avsnittet var också att du kändes jävligt, att du har en hög integritet.
Ja, det har jag.
Och det kanske är någonting en bästa vän skulle också nämna, eller?
Jo, men ibland går det inte ihop. För jag är ju väldigt social av mig också. Jag gillar ju möten med människor, men jag släpper väl inte in dem kanske på en gång, utan jag vill känna av att det är trevliga människor. Mm. Men integritet har jag absolut.
Men du tycker inte att det är konstigt att jag som tittare kände att fan, Thomas Brolin, alltså här har vi, det är en stark integritet här.
Nej, men det så är det ju. Så känner du så kan jag inte gå emot.
Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevar på Söderstadion 2002? Kommer du ihåg den här situationen?
Kommer ihåg lite, men nej, det tycker jag inte.
Du tycker inte det var fel av Helsingborg?
Jo.
Du tycker det var fel?
Ja. Ja. Att han, ja, det var, alltså, det var inte fel av honom och göra ärevar, tycker jag inte.
Nej. Vad lägger du pengar på?
Ja, familj, resor, trav. Ja.
Det är lite som vi då, kan man ju säga. Trav, resor, vad är favoritresmål?
Sista åren har det blivit att det blir mycket Palma. Mm. Det har fastnat i, för mig och min frus hjärta.
Inte Parma då?
Nej, men det är många som, då jag säger Palma, ha vad kul, det ska tillbaka till Parma. Nej, jag var inte där jag sa.
Palma och Parma är en stor skillnad. Alltså Parma, visserligen då, matmässigt måste vi ju höja över Palma. När du och jag sitter, ja, här som har bott i Italien båda,
absolut,
två.
Absolut, det finns ju många härliga råvaror i Parma. Mm. Parmaskinka och prosciutto är väl mest välkänd.
Men de saknar havet.
Ja,
tyvärr.
Och de saknar ett lag i högsta ligan, vilket inte Palma saknar, för Mallorca är där i Spanien i högsta ligan.
Sorry.
Jag har bara en fråga angående pengar. Du får väl säga till om det blir för liksom, privat. Men vi har ju suttit här med en del spelare från den äldre generationen som var några av Sveriges absolut främsta spelare. Men de var aktiva under en tid där pengarna inte var i närheten av lika stora som de är idag. Således så finns det liksom mer marginalspelare från Sverige idag som tjänar hur många miljoner som helst på sin fotboll. Har du känt någon bitterhet över det att liksom du och Glenn Strömberg hade vi här för 200-300 avsnitt sen som pratade om samma sak, att ja, men det är väl klart att relativt sett så var ju ni på en otroligt mycket högre nivå än många andra svenska spelare idag, men pengarna är vitt skilda, att det finns något horn i sidan gentemot det där.
Nej, absolut inte. Jag brukar säga, allting har sin tid, och vi spelade då och då var förutsättningarna på det viset. Mm. Så nej, det har jag inte tänkt så mycket på faktiskt.
Så du unnar liksom halvdana allsvenska spelare 20 millar om året?
Ja, marknaden är ju så det är inte så mycket att göra åt. Så självklart hade det varit roligt om man hade fått någon krona mer på, men det, jag tror jag maxade det ganska bra som marknaden såg ut faktiskt.
Jag och Thomas unnar ju inte halvdana allsvenska spelare 20 däremot, miljoner om året.
Däremot vi och liksom alla toppspelare från Sveriges vägnar på den tiden bittra över att de inte tjänar ännu mer pengar.
Stefan Effenberg, han går väl längst fram i det här ledet. Han blir rasande varje gång han hör vad Bayern München erbjuder, ja, ja, alltså, för kontrakt.
Spelare för övrigt i Fiorentina samtidigt som Thomas, du var i Parma.
Just det.
Det stämmer bra det.
Ja. Ja.
Vilka språk behärskar du?
Italienska. Svenska, men svenska bäst, italienska sen, engelska sen. Mm. Det är väl de tre.
Vilken tv-serie ser du just nu?
Åh, vad är tv-serie tänkte jag säga. Jag kollar inte på tv, men jag kollar på mycket serier.
Mm. Mm. Ja, då, ja. Nämn en sån.
Morden i Sandhamn.
Oj, hallå där. Ny säsong på C-more.
Ny säsong. Jajamensan.
Har redan sett de två första avsnitten.
Jajamän, vi också.
Vänta på de övriga.
Satte du direkt vem mördaren var?
Ja,
det gjorde man, va?
Det gjorde man lite. Man blev lite osäker sådär, men ja. De luras lite.
Ja. Jag tog den direkt. Vilket eller vilka lag håller du på?
Jag håller på de lag här i Sverige, GIF Sundsvall, Norrköping, och nu har det blivit lite Hammarby också, som sonen spelar i farmarlaget där i division 1.
HTFF.
Det
går bra nu.
Ja. Jag
såg att de gjorde en riktigt bra upphämtning senast mot Umeå borta.
Absolut. Sonen vill ha lite mer speltid bara. Mm. Hoppar in, gjorde ju faktiskt mål för 2-3 matcher sen, men har inte fått chansen mot starten. Men,
jag ska ställa på Magnus så, Österberg som
så
är ass.
Så är livet. Ja. Men, ja.
Nu är det ju lite jävig såklart, men om du ska försöka ta på dig de objektiva brillorna, vad finns det för potential i grabben?
Potentialen finns, men man måste ju få speltid för att visa det.
Mm.
Nej, jag kommer ta Magnus Österberg direkt efter avsnittet.
I örat.
Ja, jag kommer ta han i örat.
Ja. Parma. Finns det supporterhjärta kvar där?
Absolut,
eller?
Nu höll vi oss till de svenska. Parma är väl det laget i mitt hjärta på många sätt och vis. Så är det. Jag kom ner det som 20-åring. Det är då man formas som människa mest mellan 20 och 25. Och då bodde jag i Italien och Parma. Så det har format mig som människa väldigt mycket, tror jag. Och framgångarna vi hade där och med fans och alla som bor där, fick mycket kompisar utanför fotbollen. Så Parma ligger med varmt om hjärtat fortfarande.
När det blev Parma, fanns det många alternativ på bordet? Eller var det självklart?
Nej, det fanns ett gäng alternativ, absolut. Men vi som levde på den tiden, tänkte jag säga, vi vet att det var Serie A som var the biggest. Sen kom det ingenting efter det, och sen kom det ingenting, och sen kom väl... Ja, var det Spanien, England som kom, ja, kanske, Tyskland, ja. Men det var ju hästlängder bakom, det är inte som i dagens fotboll.
Nej.
Så fick man en chans att skriva kontrakt med Italien, så tror jag nog att man tog den ganska snabbare än att ta ett topplag i något annat land. Och då säger jag topplag, Parma gjorde ju sin första Serie A-säsong 90, och då var ju nykomlingar. Så det var man ju lite skeptisk, det var väl även jag. Men jag hade två bra mentorer, måste jag säga. Glenn Strömberg var en som jag lärde känna under VM 90, och så sen Kurre Hamrin.
Okay.
Så de sa där, men nej, ta Parma. Det känns som att de har ett bra lag på gång, bra tränare. Det är unga killar som vill uppåt, och en bra organisation helt enkelt. Och går åt helvete, ja, då finns de andra länderna kvar. Så ja. Jag gick på den devisen.
Nu vill jag liksom inte jämföra mig själv så mycket med Thomas, men om vi pratar rent liksom, om vi tar bort fotbollen, så har vi ganska lika liv. Alltså, jag var 20 någonstans när jag flyttade ner till Italien också, och omfamnade kulturen där, och har kvar Italien väldigt liksom nära mitt hjärta. Men jag skulle vilja liksom lägga ett annat perspektiv, som du säkert har hört många gånger, många lite äldre supportrar liksom, som har beskrivit för dig. Men för mig så var ju svensk fotboll, jag är född 79, för mig så var ju svensk fotboll, både klubbfotboll och landslagsfotboll, ganska ointressant när jag växte upp på 80-talet. Varför vet jag inte, men jag vet att det var en svensk fotboll på klubblagsnivå, men även landslaget, som inte intresserade mig. Det var inte tekniskt, det var inte fartfyllt, utan det var liksom Marco van Basten, Diego Maradona, Zico, de spelarna som jag verkligen älskade. Och sen så kom VM 90, och då började surret om Thomas Brolin komma. Fortfarande var jag inte alls såld liksom på svensk fotboll. Och sen kom du och introducerade mig lite grann, eller introducerade, men du fick mig att omfamna det svenska landslaget och på ett sätt också svensk fotboll. Jag började digga Anders Limpar, som var en lirare, precis som att du var en lirare, tekniska. Och sen så blev det då Parma, och jag älskade ju Milan på den tiden och hade börjat omfamna Fiorentina också, och det var liksom italienska ligan på alla sätt. Och du kom dit. Så jag tror att många som lyssnar på det du försöker beskriva, alltså att komma till Italien tidigt 90-tal, till ett lag där som Parma då satsade och blev topplag ganska fort. Det var enormt. Och för oss som var unga grabbar på den tiden, du är ju 10 år äldre än mig. Det var ju, alltså, jag kunde inte ha en svensk idol tidigare. Det gick inte. Alltså inte ens Glenn Strömberg. Det var inte min spelartyp. Men så kom du upp och var en teknisk spelare. Som
en tornado.
En tornado. Ja, men faktiskt. Och som det drällde, alltså det måste man komma ihåg. Alltså kollar man på de spelarna som kom till Italien och lyckades i Italien. Claes Ingesson, Kenneth Andersson. Det var ju typiska nordiska spelare som man värvade. Men man värvade ju inte tekniska spelare. Man värvade ju inte fantasisti, trequartisti, den typen. Så att du lyckades i ett lag som blev topplag i Italien på en position där det dräller av italienska fantastiska spelare, bara så folk förstår hur stort det var att du gjorde det, på det under den tiden när Serie A levde sina bästa dagar.
Ja, nej, men det... Och då första åren var det ju den här utlänningsregeln också. Man fick bara ha 3 utlänningar med i truppen. Och det höll vi i sig 2-3 år. Alltså till 92 någonting, tror jag, innan de ändrade den. Men man fick ju ha några till alltså, som var med och tränade. Men sen då man tog ju truppen till matchen, då var det bara tre som fick vara med.
Mm.
Så det var ju tajt för alla utlänningar att få plats i Serie A de här två första åren jag var där nere.
Och dessutom kom det då som en nummer 10 typ, en fantasista.
Ja.
Bara ett perspektiv som jag tycker är viktigt och som jag tycker glömts bort lite. När man pratar om din karriär.
Ja, och till alla våra yngre lyssnare som kanske inte har den bästa bilden av Parma och deras 90-tal, så fanns det ju då en generation innan generationen som avslutade 90-talet, 00-skarven där med Buffon och Cannavaro och Thuram och gänget. Alltså Thomas Brolins Parma med Nevio Scala på tränarbänken och spelare som då Taffarel, Sola, Spria, Nestor Sensini, Benarivo och så vidare. Det var ett jävla lag ni hade och ni firade stora triumfer.
Ja, det gjorde vi verkligen och det var sköna killar och de värvade smart Parma på det viset att unga killar som ville liksom verkligen kolla hur långt man kunde komma i karriären. Så det var den enda typ mätta var väl typ Risto Stoichkov som han var väl till åren då vi värvade honom och ett världsnamn. Ja, han gjorde nog ändå okej ändå, men det var tror jag den enda. Sen då man och Crespo har vi också som kom till oss tidigt och han drog vidare. Mm. Vi har Thuram som du inte nämnde tror
ja,
jag.
Ja, men Thuram nämnde jag. Ja, så Enrico Chiesa var väl där hyfsat tidigt också.
Ja, absolut. Mm. Sen, här finns många bra härliga spelare som jag spelar med där.
Men du nämnde ju här att när du kom, ja, men då var man nykomlingar i Serie A. Ändå så går man rakt upp i toppen. Det blev aldrig någon ligatitel, men det var både cuptitlar och det var europeiska cuptitlar. Förväntade ni er att ni skulle kunna vara med och lyfta de pokalerna eller var det som att ni spelade i trans och överpresterade och överraskade er själva?
Nej, men första året var ju att vi skulle hålla oss kvar. Det var ju liksom det enda, för så är det för nykomlingar. Men på något vis så, vi hade ett annorlunda spelsystem, typ 3-5-2. Mm. Och det var nytt för italiensk fotboll, så de tyckte vi spelade så tekniskt och snabbt och bra fotboll som nykomlingar. Så de blev lite chockade över motståndare tror jag då vi mötte våra motståndare. Så jag tror vi kom fyra eller femma första året i Serie A. Det tror jag var länge sedan någon nykomling hade gjort den bedriften.
Ja, och sen dess också.
Ja, jag tror där utan ha facit. Men det var ju första året och då fick vi lära känna den här biten. Och sen så efter det så tog vi en pokal varje år. Inte Serie A pokalen vi vinner, men vi vann italienska cupen, vi vann superkuppen, vi vann cupvinnarkuppen, vi vann UEFA-kuppen.
Mm.
Så varje år så fick vi ta hem en pokal och det är ju där man suktar efter som fotbollsspelare. Liksom det är svårt att vinna individuella saker, det är inte där man suktar efter, det är att komma till ett lag där man kan vara med och vinna titlar, så är det bara.
Mm.
Sen är det ju faktiskt liksom Parmas storhetstid, sen har det varit många ägare efter det, men det staden minns och det man eftersträvar eller längtar till eller drömmer om är att komma tillbaka dit och kunna vinna titlar igen.
Absolut, så är det.
Det är inte Manentis Parma.
Manenti hade en svagare period, även om det var stök även med Thomas ägare i slutet på 90-talet.
Har du någon relation till någon från det här gänget än idag?
Absolut, det har jag.
Vilka då?
Hemligt, nej.
Nej, det kan
nej, men Sol och jag har bra kontakt. Vi bodde även grannar i Parma, så vi har hållit kontakt under alla år.
Okay.
Mm. Magic Box.
Minotti, lagkaptenen. Vi delade rum. På den tiden delade man rum 2-2. Och även George Gryn, Belgian, Taffarel, Benarivo. Men, Marco Ossio.
Finns det liksom så här, återträffar som är spikade där ni träffas?
Nej,
liksom,
Parma har väl inte en storklubb. Det är många storklubbar som kör så. Men vi i Parma hade här, kan det vara 5-6 år sedan nu, jag tror de fyllde 100 år.
Mm.
Så då slog de på trumman och bjöd in alla stora spelare. Så det var någon intern match där och det var fullt på läktaren och det var middagar och prisutdelningar och grejer. Så det var väl en grej. Sen var jag ner något år tidigare på någon grej där. Så två större grejer har väl de gjort efter att jag slutade spela fotboll i alla fall.
Det där är ju annars en jävla liksom, tydlig kulturkrock vad gäller svensk fotboll kontra internationell fotboll, där det kanske lite är ja, men det är lite mer av en konkurrenssituation, en äta eller ätas kultur. Man kommer från olika länder, man pratar olika språk. Det blir inte den här sammanhållningen som det ofta blir kanske i svenska lag, där man också blir kompisar och man umgås på fritiden. Är det där en felaktig bild, eller var det en stor skillnad mellan att spela i IFK Norrköping och i Parma?
Jag tror den här bilden du ger är ganska normal, men i Parma var det inte så. Nej. Och det var väl en av de här positiva faktorerna att det gick så pass bra för oss. Att vi var väl unga och dumma, tänkte jag säga. Alltså, vi var där mellan 20 och 25 år de flesta och ville verkligen... Gjorde allt på träningar, vi ville vinna och vi visste att vi behöver varandra för att vi ska kunna vinna. För vi var ett yngre lag. Så jag kommer ihåg, vi som inte hade barn och måste hämta dem, vi käkade ju luncher väldigt ofta ihop efter träningar. Och vi var väl 10 pers, 12 och ibland fler. Så jag tycker vi var, men det visste man ju inte då, att det var... annorlunda. Jag tror faktiskt Parma var lite annorlunda med den gemenskapen. Men det var en plusfaktor för oss.
Är det sant att du fick Claudio Taffarel att börja snusa?
Nej.
Det är felaktigt.
Jag har aldrig snusat hela mitt liv.
Jag
var det konstigt att de här lurar på.
Kanske introducerade honom för det då?
Nej. Vad jag vet så snusar inte Taffarel.
Jag säger bara att det ryktet ligger där ute.
Ja, men Buffon snusar.
Buffon?
Ja.
Mm. Ja, men det är jättepopulärt.
Men jag lurar inte i han heller, men han hade väl någon annan svensk.
Varför det? Tar han snus?
Någon gång. Men då, jag kommer ihåg Buffon, han var här, jag tror Juventus mötte AIK. Då hade vi kontakter och sa, kan inte du komma med 2 limper snus till mig? Och jag fixade.
Ja, men, det har ju blivit superpopulärt i Premier League. Jag såg någon lista, var det från Steven Gerrard, där det var liksom så här regler i omklädningsrummet. Där liksom första regeln som var helt viktig, det var no fucking snus on the floor. Så,
ja, borde vi sno hit till kontoret?
Ja, herregud, ja.
Okej, tillbaka till faktarutan. När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
Fantastisk fotbollsspelare.
Hur ser er relation ut?
Jag träffade honom några gånger. Han har skrivit autografer till min son. Det var ett gäng år sedan. Så ja, de få gånger vi träffas så pratar vi med varandra i alla fall.
Jag tänkte bara säga så här. Nu har jag också... På senare år, i och med att jag bodde i Florens och både Marianne och Curry är så hemskt snälla mot alla unga svenskar som flyttar dit, också lärt känna Curry. Så jag vill liksom inte glömma bort honom lite. Men om jag säger så här, efter 50-talet, 60-talet, om vi pratar om den största svenska fotbollsspelaren genom tiderna. Om jag säger Zlatan Ibrahimovic och Thomas Brolin, protesterar du då?
Nej, jag var ju med där på ett hörn, eller hur?
Ja,
ja, då protesterar jag inte.
Nej, vad fint. Nej, men jag vänder mig till Gusten då. Alltså, nej, om jag säger Zlatan och Thomas, alltså är de två största spelarna genom tiderna.
Nu fick Thomas lite ångestpåslag här för att han måste vara lite ödmjuk här.
Ja, nej, absolut inte. Nej, men man ska komma ihåg, det är ju olika tider. Man får inte glömma Grenoli, tycker jag. De gjorde ju fantastiska grejer där nere tillsammans med Curry Hamrin och många andra. Alltså, de banade vägen verkligen för oss, inte bara svenskar utan även utlänningar.
Mm. Nej, men det är helt sant.
Framförallt så tänker jag, och det är väl lite odiskutabelt, att Thomas och Zlatan har ju lite samma roll för olika generationer. Alltså den stora landslagsidolen.
Det jag beskrev tidigare är ju samma som många yngre beskriver kring Zlatan. Spelar en fotboll som jag i alla fall inte hade sett svenska fotbollsspelare göra tidigare när jag beskrev dig, så är ju Zlatan lite på samma. Att han spelar en fotboll som man inte hade sett en svensk fotbollsspelare göra tidigare. Det jag tycker är liksom det stora. Att man spelar en fotboll som helt enkelt är unik.
Är du för eller emot pyroteknik?
Nu menar du på arenor? Ja, är det där du menar?
Ja. Absolut. Jag vet inte hur dina födelsedagsfester går till.
Nej, exakt.
Det låter kul.
Nyårsafton. Nej, jag vet inte. Det var en jävla svår fråga. Alltså. Jag klarar ju mig utan det där. Och försenade matcher 15-20 minuter.
Mm.
Det gör jag faktiskt.
Men det var lite adrenalinkick när det brann på läktarna och man kom ut på arenorna i Italien.
Jag stängde ju av ganska bra på det viset. Mm. Då är det bättre med ett jubel bara och applåder och skrik.
Ja. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet?
Samantha Fox.
Fan, där är vi också lika, jag och Thomas.
Underbart. Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
Nej, men det måste man, om man tar klubblag så är det ju Wembley då vi vinner cupvinnarcupen 92 va.
Mm.
Det var ju mäktigt, och Wembley säger vi svenskar kollar mycket tips extra. Wembley är ju en fantastisk arena där de största lagen.
Det är en helig graal.
Ja, och att man fick uppleva och spela där med Parma och vi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men då var ju det väldigt bra.
Och cupvinnarcupen vet ju alla ni som lyssnar på Toto Balotto. Det var ju en oerhört mycket större cup än vad kanske många kommer ihåg idag. Många yngre minns ju inte ens den.
Nej, utan på den tiden då var det ju den, ja, det var ett lag från varje land. Om jag inte missminner mig.
Ja, men exakt.
Det var de som vann, i det här fallet italienska cupen, och det lag som vann svenska cupen gick ju dit.
Ja, men det var ju tvärfet cupvinnarcupen. Alltså den vill man ha tillbaka.
Ja, det var på klubblagsnivå. Jag misstänker på landslagsnivå.
Landslagsnivå är ju till VM 94, ja, såklart. Mm. Med allt vad det innebär.
Jag måste säga det, återigen då, om jag bara refererar till det här avslutande fjärde avsnittet av VM 94, sportsaga. När det är väldigt mycket fokus på dig, det är väldigt mycket fokus på då bronsmatchen, när ni kommer hem, när ni firar, att jävlar vad du inte tänkte missa den stunden och liksom supa in den. Du sov inte en sekund på planet hem, och du tryckte verkligen på att det här ska man nog passa på att njuta av, för det här kommer nog inte ske så många gånger till.
Nej, det hade jag listat ut. Att brons för Sverige i fotbolls-VM, ja, det är svårt. Och jag tänkte, nej, jag ska inte sova borta på planet i alla fall. Så jag var väl den enda som var, ja, piloten också. Eller de bytte väl lite grann. Sådär, jag vet
jag tror någon sov nog.
Ja, det kanske de gjorde. Jag var inne och hälsade på dem i alla fall och såg till att de var vaken.
Ja, men det är ju verkligen otvivelaktigt så att det här bronset är en bragd. Och det är ju en prestation som förmodligen inte kommer att upprepas framåt i tiden. Samtidigt så har man ju alltid i historieberättandet matats med att Tommy Svensson redan ett halvår inför turneringen började trycka på att vi kan faktiskt vinna den här turneringen, och att ni som lag, spelare för spelare, var jävligt bra. Så att, jag vet inte vad du säger, fanns det någon konflikt i det där att ni själva gick för guld, det blev brons, eller är det bara en efterhandskonstruktion och att ni egentligen kände när ni väl tog det där bronset att det här är fan en otrolig överprestation?
Nej, jag vet inte hur jag ska förklara det, men 92, då fick vi ändå en liten check på att vi var väldigt bra. Nu var det ju bara 8 lag i EM 92, ni som inte vet, det var bara 8 lag. Och det var de bästa lagen i Europa då. Vi går ändå till semifinal, vi slår ut Frankrike, England i vår grupp som var en av de förhandsfavoriterna.
Nej, men det var ju en otrolig sommar.
Så då liksom kände vi har vi en bra dag med det här laget, och att vi spelar friska och fräscha och att vi är i formen på topp, då kan vi slå vilket lag som helst. Inte 10 matcher av 10, men i alla fall 1-2 av 10. Då gäller det att hitta de där 1-2 matcherna under den här turneringen just, ja, varje match. Mm. Och det gjorde vi lite granna. Sen så var det väl ingen som varken trodde eller gick ut och sa nu tror vi på VM-guld. Det kanske är lite överdrivet, men vi sa det att går vi vidare från gruppen, hopp, check på den, och sen är det match för match. Och då visste vi att då kan vi vinna mot vilket lag som helst, bara att vi har en bra dag och alla friska och fräscha.
Så det fanns en rimlighet ändå i att titta ner på medaljen runt bröstet och känna att ja, det var kanske inte så där jättekonstigt att vi gick så här långt, för att så bra var.
Nej, inte inom gruppen, det tycker jag inte. Nej. För den hade vi byggt upp sedan 92 på ett bra vis, tycker jag. Att, nej, men där har vi facit. Vi är så där pass bra, bara vi kan och vill man ju alltid, men det kanske inte funkar. Men vi var en bra grupp av spelare.
Vi har ju alldeles nyss avslutat ett Europamästerskap på damsidan, där väldigt mycket av analysen efter Sveriges uttåg var det att man saknade spelare i toppform. Och hur avgörande det är under en 4-veckors turnering. Att har man bara en eller två spelare som, ja, men pikar lite där och då, så kan det vara skillnaden mellan att åka ut i gruppen eller bara göra en slätstruken figur, eller kanske faktiskt gå hela vägen. Kände ni det där också, att fan, nu spelar vi på toppen av våran förmåga, ett gäng av er? För det var ju verkligen känslan.
Och så var det ju, men det vet man ju inte före. Men nej, i den här gruppen så kändes det som att vi hjälpte varandra att göra oss bättre. För vi visste att vi alla måste stiga 1, 2, 3 klasser för att vi ska gå långt under ett VM. Och på något vis så steg toppkammen på oss alla, och alla hade sina bästa dagar under VM i princip då vi spelade. Och det är ju det som ett land som Sverige, så litet fotbollsland, måste kunna växa under en turnering. Mm. Och vi hade de spelarna under de här åren som kunde göra det. Och varför? Ja, det är ju väldigt individuellt. Men jag tror mycket att vi hade många spelare som var ute i Europa i bra klubblag och hade en framstående roll. Så de kom hem med bra erfarenhet och visste att man hade gjort en bra säsong.
Innan vi släpper VM 94 så måste jag bara fråga om Moose-klubben. För att vi alla som har läst Offsides långa reportage, Dokument 94, vi har ju liksom sedan dess haft bilden av att ni hade ett riktigt rövargäng där med en del upptåg. Hur mycket är bara myt och skrönor, och hur mycket höll ni igång, du och Klabbe och Lasse Eriksson och Anders Lindbar?
Nej, men vi höll igång på det viset att 4-5 veckor på en turnering, alltså, det var ju därför vi fyra höll ihop ganska mycket. Vi var nyfikna, och det fick vi vara under frihet under ansvar som Tommy hade.
Svenskaste vi har.
Ja, så är det.
Finaste vi har.
Många gillar att ladda upp och få positiv energi genom kanske FIFA-spel, eller spela kort, eller läsa en bok, eller ut och promenera någonting. Men vi kom ganska snabbt under full att vi ville gärna utforska. Vi var ju på olika städer och titta vad som hände där. Så vi var lite på...
Alltså ni var ute och rörde på liksom.
Ja, man hade ju hela eftermiddagar och ibland kvällar och sådär. Så vi... Ja, nu vet inte jag vad som stod offside, för jag har inte läst, men...
Det var helikopterturer.
Ja, men Topkan är ju lite aktuell just nu. Och vi var i San Diego och hade uppladdning, och där ligger den här basen som de spelar in. Så det var ju någon kafeteria där som vi åkte till, och vi lekte att vi var Tom Cruise och Topkan, här ligan där. Så där hyrde vi faktiskt en helikopter och drog på oss Tom Cruise-brillorna. Ja.
Jag kan tänka
sen så har vi till piloten, kör som du vill. Ja, då får ni åka. Ja, vi är med liksom. Så han åkte under några broar som vi inte egentligen fick åka, om man säger så.
Fan.
Så det var lite coolt, men nu är det ju preskriberat, så nu går det
sannoliken.
Ja, ja, herregud. Jag kan tänka mig att Dejan Kulusevski just nu laddar upp inför match genom att beställa hem FIFA 23 Ultimate Team. Mm. Ja, men alltså... och ser fram emot efter november, eftersom Thomas inte bara är vanlig foot hero utan även FIFA World Cup foot hero. Där kommer ju liksom The Tornado. Det ser man fram emot.
Verkligen. Vi ska snabba på. Vi börjar bli långa. Ja. Men det finns en del frågor till som vi vill ha svar på. Är du för eller emot VAR?
Jag tycker det är bra. Men det går ju snabba på det lite, tror jag. Och det görs det också, tror jag, under tiden.
Verkligen.
Mm, det kommer.
Finns det någon från fotbollsvärlden som du hade velat dela en flaska vin med? Som du är lite nyfiken på?
Nej, det har jag gjort redan, tänkte jag säga.
Har man varit med i Moose-klubben?
Alltså de du har velat dela en flaska vin med, har du delat en flaska vin med lite grann?
Ja, men jag har delat med Maradona, och vi startade ju faktiskt en fackklubb. Eller han och Cantona drog igång, och jag var ju med. Vi var ju 12 stycken på första mötet.
Så alltså då, Parma-tiden pratade
vi? Ja,
Precis. Otroligt att Maradona är med i facket.
Ja, det hade jag faktiskt.
Ja, det var lite annorlunda att han och Cantona
oväntad facklig duo.
Vi träffades i Paris och la upp riktlinjen, om man säger så. Då vann vi med en flaska vin.
De övriga nio, var det liksom namn på samma nivå eller var det en bit ner i?
Ja, jag tror vi var fyra från Parma som åkte över. Jag tror Sola var med. Minotti, Apollon och jag. Och sen har vi... Laurent Blanc var ju med. Målvakten i Belgien var med.
Prodom,
ja. Och så var det Cantona och Maradona. Och så var det
väl... Liga, alltså.
Det var några till.
Fan, om inte FIFA ska skapa ett eget lag men bara med fackrepresentanterna och fackliga representanterna.
Exakt. 90-talsfacket.
Det var ju annat än Tomasi blev facklig representant i...
Han gör det bra.
Han gör det bra.
Favoritarena?
Oj. Men Wembley ju ändå, men jag har inte spelat med Parma såklart. Jag spelar ju många hemmamatcher. Det var ju ändå...
Tardini,
den blev ju en borg för oss. Vi förlorade inte många matcher där, så... Men utanför Parma då, så Wembley, och jag tycker San Siro är en väldigt bra fotbollsstadion. Nära, jag gillar då läktarna nära, inte de här jäkla springbanorna runt omkring. De går bort.
Mäktigaste numret som du har i din telefonbok?
Oj.
Hade du Maradona under tiden där på 90-talet? Alltså så här, var det så att man kunde höras? Då var det inte så mycket mobiltelefoner.
Nej, jag tror inte vi hade
hemnumret till Maradona.
Jag säger Sola, det blir bra. Ja.
Det blir kanon. Ja. Bästa spelare som du har spelat mot?
Ja, det måste man väl ändå säga Maradona.
Ja, det är fan ett fullt rimligt svar. Ja. Bästa spelare som du har spelat med?
Det var ju några där i Parma. Men jag säger så här då. Målvakt Buffon.
Ja.
Back Thuram. Sola där uppe. Och ja, det blir bra.
Om jag avkräver dig på ett svar från svenska landslaget. Vem var den bästa du spelade med då?
Jag tyckte Jonas Thern var bra.
Fan vad alla lyfte. Alla lyfte Jonas Thern. Vi satt här med Lasse Lagerbäck för några månader sedan.
Nej, men han var navet på något jäkla vis. Alltså, han var både bra framåt och bakåt. Och man fick passningar där man skulle ha som forward. Och jäkla hjärna. Jäkla, nej. Ja.
Han hade allt.
Tycker jag.
Vilken är den bästa tränare du har haft?
Ancelotti.
Och vilket...
Alltså ändå intressant att Don Carlo kommer upp nu 2022 från hade Thomas
bara
Brolin.
Han, hade bara han ett halvår tyvärr. Men...
Vad var det som var speciellt med honom då? För det var ju direkt efter hans spelarkarriär lite.
Ja, det var ganska tidigt. Det var kanske därför. Han var ju rutinerad och bra italiensk fotbollsspelare. Hoppade över tränaren. Men han tänkte som oss. Mm. Hade liksom bra split vision. Och, nej, bra.
Framförallt så verkar väl han ha... Ja, men... redan tidigt då uppenbarligen haft
hans
förmågan
nummer,
att...
Hans nummer har jag också om det.
Det är ganska mäktigt.
Spanska eller? Ja, italienska?
Spanska.
Uppdaterat. Nej, men det jag skulle säga var att han verkar ju då uppenbarligen, eftersom du håller honom sökt så tidigt i sin tränarkarriär, redan då varit en spelarnas tränare som spelare uppskattar, kanske just för att han själv visste hur man ville ha det som spelare.
Absolut, men det är ju många spelare som blir tränare som inte blir bra. Nej. Det är liksom ingen lika med tecken, men han hade verkligen bra idéer, och sen har såklart, jag hade han tidigt, sen har han ju byggt på och blivit ännu bättre, men jag gillar han redan då.
Man pratar ju väldigt mycket om spogliatoio och att hålla ihop omklädningsrummet, och där känns ju alltså, det du beskriver, men även fram till idag. Ancelotti som... Kanske den största.
Ja, och ja, han är väl den enda som har vunnit i alla de olika länderna.
Ingen har ens vunnit fyra. Han har vunnit alla fem.
Ja, det är stort.
Har du själv tänkt tränartanken någon gång?
Nej, inte så ofta. nej, men då jag slutade då var jag ganska fed up med fotbollen. Så jag gick ju på lite andra företagsbusiness. Jag öppnade ju krog och Twinner och... Hela den biten. Så jag hade fick ju så mycket med det att göra. Men hade jag inte haft att göra med det. För jag vill inte sitta still. Jag är ju nyfiken. Men då jag kom in bra i businessvärlden. Och trivdes bra med det. Men under tiden. Nej, då har jag inte haft tid att tänka på fotboll på det viset.
För det var ju en övergångsfas där. När du var spelande tränare.
Och, i Crystal Palace?
Ja, i Crystal Palace, ja, tillsammans med Lombardo och sådär.
Absolut, och det var nog ganska bra, för då fick jag ändå prova på det. Och jag är nog inte den här killen som går och tänker på fotboll 24 timmar om dygnet. Men det måste du nog fan med göra om du är tränare på en viss nivå. Och den energin har jag aldrig haft, tror jag. Utan jag var mer den killen till träning, gör det bästa, till match, gör, och sen vill jag göra andra saker. Men jag
sen vill du slå av fotbollen lite.
Ja, jag är inte den fotbollsnörden riktigt sådär. Men jag kände ju de här, vad det nu blev, 3, 4, 5 veckor, att shit, nu vill man ju göra ett bra jobb. Och då var ju övningar, man skulle se till att det var en bra träning, så skulle man titta vilka som skulle spela, så varför är den grinig, och ett jäkla psykologiskt mentalt spel bara det.
Nu är det ju inte bara tränarrollen den enda man kan ta efter en spelarkarriär. Har du någon gång varit på väg tillbaka in i fotbollen i någon roll?
Nej, inte jättemycket, för jag var ju ganska tydlig där från början att nu vill jag liksom ta en timeout och så här. Så jag har varit ganska tydlig i intervjuer, så att jag inte har varit tillgänglig. Sen hade Hasse Backe och jag ett snack här för många här år sedan. Då sa jag till honom, okej, jag kan tänka mig att vara assisterande till dig. Vi har massa jäkla bra idéer, tror jag. Men jag vill inte vara här första tränare. Jag kan vara lite bakom och att man pratar ihop sig och kollar lite idéer.
Vad sa Backe då?
Ja, han var på, men det blev aldrig tillfälle.
Fan, finns fortfarande möjlighet.
Ja, vad fan, Backe är väl inte klar än.
Backe får väl lägga ner travet.
Men har du stängt den dörren idag? Alltså tillbaks till fotbollen?
Ja, så länge jag har... Ja, Twinner äger jag till 100% nu, så nu lägger
jag ner. Hur
går det?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bra. Vi säljer 140 000 mönster.
För det är ändå någonting som kommer upp när man pratar om Thomas Brolin. Eftersom det är ett företag som har funnits så länge.
Ja, 98 då jag slutade spela, så hoppar jag in där. Så.
Och idag är det 100% it.
Ja, jag köpte ut uppfinnarna för 4 år sedan. Så idag äger jag, snedstreck mina bolag, 100% ja.
Vilket var det bästa laget som ditt lag mötte?
Milan, tror jag. Alltså de var tuffa på den början av 90-talet.
Ja, det får man säga.
Ja.
Sackis Milan.
Var ett ganska dugligt fotbollslag.
Ja, de var duktiga. De hade många bra spel. Och så San Siro, vi hade svårt. Alltså det var svårt även mot Inter. Jag tror... Det var inte många matcher vi vann på San Siro, tror jag.
Nej. Finns det någon spelare som du under din karriär tänkte, fan, varför får inte den här spelaren mer uppmärksamhet? Helvete vad bra nu.
Ja, Claes Ingesson kanske. Men han fick ändå, jag tycker han 94 så fick han ett bra genombrott. Men...
Fick en bra karriär efter i Italien med Bari, Bologna.
Absolut, men ja.
Jag kommer ihåg när vi, i samband med det tragiska då, så pratade jag med Cinquini. Tror han heter sportchefen som tog Claes till Bologna. Han pratade ju så jäkla gott om honom. Alltså som fotbollsspelare. Ja. Självklart, alla pratar ju om människan.
För, ja, absolut.
Om jag förstått vad, men även som fotbollsspelare, hur viktig han var i laget.
Varje lag behöver en sån där spelare som rycker och sliter och ger allt. Alltså, det är ovärderligt.
Mm. Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämer dig över?
Nej, det gör ju inte.
kanske inte skulle skjuta in den här bollen trots allt. Alltså. Där nere vi...
Släpp alltså, den. Man kan inte gräma. Alltså, jag är inget till att börja med någon som grämer sig. Men man, om man tänker tillbaks lite grann så är det enda... Det är då vi förlorar mot Arsenal i Köpenhamn. 1-0, alltså vi skulle ha vunnit den med, vet inte hur mycket. Grejen är att jag har två jättechanser att stå 0-0.
Vad pratar vi för match och sammanhang?
Vinna cupfinalen 94 är nog, va? Ja.
Mm.
Mot Arsenal. Och jag har chansen att göra två mål innan, ja då står 0-0. Så sätter jag någon av dem, då vet jag, då vinner vi matchen. För Arsenal hade ingenting. Sen, men då jag kommer fri, skjuter in sidan stolpen, rullar med linje och så i princip tar den nästa stolpe och går ut. Och nästa är att det är en bra läge med nick och jag tror han räddar uppe vid ribban. Eller om jag träffar ribban, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var två riktigt bra chanser och jag vet, gör jag nu i efterhand, gör jag målet och vinner vi. För Arsenal gör ett flaxmål och sen ställde de bussen hemma som man säger och så skrämde de våra forward Sola och Asprilla den gången. De hotade väl de där vad jag förstod så de bara försvann ur matchen.
Ja, men alltså, det är ju en regel i fotbollen som kommer tillbaka alltså, hela tiden. Alltså, sätter man inte de där jävla lägena som man har då kommer fakturan.
Men det är ingenting jag kanske gräver, men jag vet...
Du tänker inte på det varje morgon du vaknar.
Nej, men det är typ shit. Ja, jag vet att vi hade vunnit den om jag hade satt det. Men ja.
En till.
Det är vad jag tror i alla fall.
För många av våra yngre lyssnare så kan det ju vara värt också att påminna om att du slutade som 28-åring. Var det någonting som du ångrade någon gång ett halvår senare eller ett år senare? Eller har du aldrig ångrat det?
Nej, det har jag aldrig ångrat. Och jag hade ju nu en bakväg tillbaks i så fall. För hade jag blivit sugen att spela fotboll då tror jag nog att man kan hålla upp ett halvår sen. Shit, ja, det var fel beslut. Och större än så det hade jag inga problem med. Men
man springer
så,
lite upp i Alperna så är man tillbaka.
Exakt, det tror jag. Så den backdooren hade jag, men det kändes inte så då. Den kom aldrig, för som sagt var jag blev sysselsatt med business och jag fick dagarna att gå positivt ändå. Så det, nej, jag blev aldrig sugen.
Alltså idag när man pratar om, på tal om yngre lyssnare och så vidare, 28-åringar, de har knappt börjat sin karriär.
Nej, herregud.
Man skjuter ju fram det i och med att det finns så mycket absolut forskning och fys och så vidare. Så att det går inte att jämföra en 28-åring då och nu.
Nej, men samtidigt så brukar jag säga, jag höll på med fotboll i 28 år. Alltså jag spelade fotboll typ 9 månader, började gå. Och bollen har alltid varit det är den jag håller på med. Så ser man så är 28 år på jobbet det är också ganska lång tid, men jag förstår vad du menar, men jag vinklar lite annorlunda.
Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag?
Ja, det är Ronaldo och Messi har ju prenumererat på dem där i många år med all rätt tycker jag. Nu är ju liksom de lite på nedgång.
Messi inte ens nominerad till Ballon d'Or.
Nej, faktiskt.
Ja, du ser. Ja. Men den här Lewandowski är ju bra alltså. Det måste man, det är ju en riktig
målmaskin.
Annars här, när du kollar på fotboll idag, är det någon spelartyp? Jag tänker, du var ju en klassisk fantasista.
Ja, jag gillar ju Messi alltså. Ja. Då han var på topp, det måste jag ju säga. Med snabbhet och bra passningar och jag tycker han är finurlig, måste jag säga.
Kan jag tänka mig att du diggar Kulusevski också som har kommit upp som en frisk fläkt i svensk fotboll.
På tal om Kulusevski och landslaget och de bästa spelarna idag, hur ser din relation ut till fotboll idag? Vad hänger du liksom med i? Kollar du matcher veckovis eller?
Nej, jag kollar mest resultat. Det gör jag. Jag tittar inte så mycket på hela matcher. Mer än HTFF då. Det är väl där jag
ligger ner. Kliva ner till kanalplanen onsdag är inte helt fel.
Nej.
Vilket öde ändå. Det enda laget Thomas Brolin följer HTFF.
Ja, men så är det lite grann. Men jag drar igång och kollar och då oftast är det ju tvn då. Jag åker eller kollar live. Inte
landslaget på Friends heller?
Nej, någon gång blir jag inbjuden där till Jurassic Park som jag säger. Där uppe i
Jurassic
då, jag har sett dem där några gånger, men det är sällan Brolin dyker upp.
Ja, någon gång blir det. Och då är det ju trevligt. Då träffar man ju några som man inte har sett på länge också, absolut.
Mm.
Men då Champions League drar igång med kvartsfinaler, då kan det hända till och med jag sätter mig i soffan och kollar. Ja, och självklart då Sverige spelar landskamperna, men då tittar jag ofta på TV. Ja.
Underbart. Jag börjar känna mig nöjd. Det var faktarutan i alla fall. Jag vet inte om du, Thomas, vill nämna eller prata om något annat.
Jag skulle kunna sitta här och prata liksom Parma-tiden, för den är den tiden som jag tycker är lite bortglömd, även om det var liksom den största tiden från, liksom, om jag kollar tillbaka på Thomas karriär. Det blir ju sånt extremt fokus i Sverige från medias håll, och har blivit också på VM 94 och resan. Och jag har ju också sett de här fyra delarna och jag kan konsumera hur mycket som helst, men
det är
ändå
kul att,
jag lite
gillar Parma,
liksom.
Så det är inte många som har koll, och då kommer vi tillbaks liksom att det var tre kanaler. Det var TV3 som sände Serie A. Börja på, och det blev ju ganska hot på,
alltså, Ono Christou med Nordahl. Det var ju liksom också ytterligare en djupdykning för min del.
Tiden, om man säger så.
Exakt, och det var ju det man kollade på, speciellt när han liksom åkte runt i pauserna, var det ju alltså halvtid
och lagade lite mat och donade på där.
Exakt, lagade lite mat. Det var ju så här solens mat.
Sen lyfter det ju satan fotboll. När Claes Åkesson klev in.
Alltså.
Ja, men det tycker du.
Ja, jag vet inte fan, gjorde det?
Ja, det ska han ha, Claes.
Ja, okej. Ja, det kanske han ska ha. Jag kommer, alltså, där finns ju en klassisk intervju med dig, Thomas. Claes Åkesson kör och du är inbjuden och han börjar ställa liksom så svåra frågor kring Leeds-tiden och lite sånt där. Ja, kommer du ihåg den intervjun?
Ja,
jag brukar dyka upp ibland på sociala medier och sådär.
Jag tror jag var influgen till London till och med, för de hade... Ja, de hade studion där, så jag tror jag gjorde den intervjun i London faktiskt.
Men det här med privatliv och så, det låter på mig som att du har kanske en lite naiv inställning, för i den position som du är och den person du är så ingår det ju på något sätt i jobbet att vara bevakad och vara påpassad, inte bara på planen utan även utanför.
Jo, men det är väl ingen naivt att vara sig själv. Varför ska jag ändra mig för om jag är en dålig eller bra fotbollsspelare? Tycker du det är naivt eller?
Minns du den?
Nej, inte i detalj, men jag vet att du har gjort den, absolut.
Ja, jag kan tänka mig att det var lite surr efter den intervjun också.
Men hur ofta befinner du dig i Parma idag? Nu har det ju varit pandemi och märkliga två år tillbaka,
absolut.
I tiden.
Men en till två gånger per år, beroende på lite vad man ska göra och sådär.
Får du vara i fred då, eller?
Ja, alltså Parma var en bra stad på det viset att man fick vara ganska mycket. Det är inte som i de södra städerna, men jag har alltid haft en bra relation med folket i Parma. Alla var ju fans liksom, men de var bra fans. Så det är bara kul att gå på gatan där de kommer ju fram och säger Tomasin och Brolin och vilken goll och allting sådär. Så det, ja,
men, och det kan man ju säga, alltså, jag som har rest runt lite ofta som Fiorentina-supporter, kommer till borta sektionen, men även åkt lite som neutral supporter också när jag jobbar för Expressen och sådär. Så sätter du en taxi i Bologna, då börjar de prata om Kenneth Andersson och Claes Ingesson. Sätter du en taxi i Parma, då jävlar. Då, och säger att du är svensk, då pratas det Brolin.
Jag klev av någon.
Och alla har ju, jag ska bara säga det, alla har ju sina minnen. Någon kommer ihåg en dribbling, en bortamatch, någon kommer ihåg när de var på sin första match och du gjorde någon jävla drömmål eller någon drömpassning eller sådär. Och det tror jag, alltså sådär, när vi minns 94, alltså det är ju ingenting jämfört med hur stor du är i Parma.
Nej, och det, så är det ju.
För det var ju en vardag för dem.
Det var ju en vardag för mig. Det var ju inga journalister där nere i princip att kolla hur läget var där. Utan
Chapelin dök väl upp där?
Ja, absolut. Men hon bodde ju i Rom, så hon var inte så jätteofta i...
Hon var ju mer italienska än svenska.
Thomas Brolin har tagit Parma med storm.
Lite så.
Snyggt.
Ja, tack. Fan vad den satt. Helvete vad den satt.
Gustens,
nej, men jag klev av någon outgrundlig anledning in på en italiensk restaurang på den thailändska ön Koh Lip. Det vet ju du att, alltså, du hatar ju att man ens tänker tanken att fan om inte jag ska käka italiensk mat här i Thailand. Men den drevs i alla fall av en herre från Parma, och när han insåg att vi var svenskar, då var det alltså hela måltiden. Så det skulle bara pratas Thomas Brolin på 30% italienska, 70% knackig engelska. Det var en fin stund. Så att, jag kan väl verkligen voucha för det där också, att en svensk i Parma får bara prata om dig.
Så här. Och det påminner då sista gång om att 21 augusti är datumet för att förboka FIFA 23 Ultimate Edition och då få en FIFA World Cup Foot Hero till sitt footlag den 11 november. En av dem är The Tornado, Thomas Brolin.
Ja, en av 20 tror jag i hela världen, va?
Jajamensan.
Och avslutningsvis, alla vi som hoppas på ett nytt släpp från Friends in Need.
Ja.
Kan vi sluta hoppas eller lever drömmen?
Du tror drömmen, bucket list, gjorde vi en singel, det räckte bra. Vi får se om det kommer en engelsk version. All of us.
Ja, det tycker jag.
Alla våra gäster får ju avsluta sin episod med valfri låt. Ska vi kanske gå ut på alla vi, eller vill du avsluta med en annan dänga?
Nej. Det går bra.
Alla vi håller den.
Du får välja mellan den eller den andra då. Du får ta vilken.
Ja, då blir det alla vi.
Alla vi.
Vi lyfter på hatten och säger stort tack Thomas för att du kom och gästade Toto Balotto.
Stort tack. Tack så mycket.
Ha en fin avslutning på sommaren, så ses vi och hörs vi säkert och förhoppningsvis snart igen.
Det gör vi.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tutti.
Ciao.
Det är stabilt. Alla vi längtar.